Det är torsdagen den 16 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är: behövs det ökat utrymme för alkoholreklam? Bakgrunden är ett rättsfall som pågått sedan 2018 då den granskande myndigheten Konsumentombudsmannen anmälde ett antal reklambilder som whiskydestilleriet Mackmyra använde i de sociala medierna Facebook och Instagram. I våras kom en dom i Patent- och marknadsöverdomstolen som gav Mackmyra rätt att använda en del av bilderna och framförallt underkände en av de lagar som konsumentombudsmannen har stött sig på. Och nu inför julen väntar vi med spänning på ett utslag i Högsta domstolen. Med mig för att diskutera inför domen och kring frågan om svenska alkoholtillverkares möjlighet att marknadsföra sina produkter har jag Johan Larsson, vd för Mackmyra. Välkommen!
Tack!
Samt Mattias Grundström, jurist som arbetar som alkoholleverantörernas granskningsman, alkoholgranskningsmannen. Välkommen du också!
Tack!
Om jag börjar med dig Johan, skulle du kunna berätta om bakgrunden till att Mackmyra valde att marknadsföra sig på det här sättet?
Ja, jättegärna. Alltså bakgrunden är väl helt enkelt sådan att dels så anser vi att de här bilderna till exempel inte står i strid med några lagar eller regler, utan vi tycker de är både måttfulla och vackra att se på och konstnärligt utformade, en del av dem. Men några bilder är ju rena miljöbilder från en mässa och så vidare. Men huvudsak så är det så att vi bedriver en verksamhet där vi säljer en premiumprodukt på svenska såväl som internationella marknader. Och min erfarenhet av att lansera svenska varumärken utomlands, oavsett om det är kläder, skor eller sprit, är ju att man har ett varumärkesbyggande bygger ju på att skapa en känsla av att du har en premiumprodukt, att det är kvalitet, att det är hantverk och så vidare. Och det förmedlar man ju oftast inte genom att man har röda kom och köp med lappar, utan det handlar ju om att tala till folks andra känslor än bara prismedvetenhet. Så att det här är ju bilder som på lång sikt ska bygga en känsla hos konsumenten för Mackmyra som ett hantverksmässigt svenskt premiumvarumärke. Snarare än att man ska sälja stora volymer sprit.
Ja, det handlar till exempel om ett märke som heter Svensk Ek som då får illustreras i en ekskog och liknande om man ska beskriva de här bilderna för lyssnarna. Och det är väl lite grann, du tillträdde som vd förra året och har tidigare arbetat med just internationell lansering i andra branscher som du är inne på här. Finns det verkligen en internationell marknad för svensktillverkad whisky?
Det är jag helt säker på. Alltså, vi har ju en kollega i branschen som har tillverkat vodka under lång tid med ganska stor framgång.
Ja.
Och lyckats internationellt. Och svenska varumärken generellt, oavsett bransch, har ju liksom visat stor framgång skulle jag säga. Oavsett om det är kläder eller bilar eller möbler. Och man kan också säga så här, för ett svenskt entreprenörsföretag eller ett entreprenörsdrivet bolag så är ju den internationella marknaden en nödvändighet för att vi ska kunna växa och bli stor. Den svenska marknaden är inte tillräckligt stor. Och dessutom i den här branschen är den ju väldigt reglerad, vilket gör att vi måste bli internationella. Och sen finns det ju många marknader där Sverige som land är väldigt eftertraktat oavsett vad man tillverkar egentligen. Om det så är Tyskland eller Japan eller USA så betraktas man när man kommer från Sverige som att man har en premiumprodukt, man har en kvalitet och man har i vårt fall en väldigt ren och liksom naturlig produkt. Så att vi har ett stort och varmt välkomnande utomlands och som sagt, jag är helt säker på att det är där vår framgång kommer att ligga i slutändan.
Har ni några älgar på etiketterna?
Svar nej. Jag tror Mattias skulle protestera faktiskt.
Ja, då går jag till dig Mattias. Vi ska snart gå till den juridiska frågan, men först några ord om din roll som alkoholgranskningsmannen. Vad innebär den?
Alkoholgranskningsmannen är instiftad av branschföreningarna Sveriges Bryggerier och Sprit- och Vinleverantörsföreningen. Funnits i ungefär 15 år och en del i den mer än 50 år långa svenska traditionen av att näringslivet tar ett stort ansvar för att den reklam- och marknadsföring som görs följer reglerna. Så AGM, som man brukar benämnas i dagligt tal, ska på olika sätt försöka se till att den alkoholreklam som görs följer reglerna. Det har man ofta på två sätt. Den lilla delen är att man uppmärksammar företag på om de gör fel, och den stora delen är att man hjälper dem att göra rätt från början.
Ja, för när jag tittar på hemsidan så verkar du mest ha som jobb att säga nej till det mesta. Man får fortfarande inte antyda att öl är godare kall, och inte heller upplysa om man har lägre sockerhalt än annat i vin, har jag lärt mig.
Lägre sockerhalt, det är något som EU har hittat på, det är inget svenskt påfund, ska jag säga, till Sveriges försvar. Men man vill ju i Sverige att när man marknadsför alkoholdrycker, så är det lite grann som Johan är inne på, att man lyfter fram kanske kvalitet, ursprung, vad det passar till, snarare än att trycka på mängdrabatter eller liknande. Det är sakligt och informativt, lite grann vad ska du äta, vad passar det till, sällskapsdryck fungerar bra. Numera säljer man ju faktiskt kall öl också i Sverige. Finland har väl gjort det. I alla fall när jag var där på 90-talet så gjorde de det. Så det kanske kommer till oss också snart, vad vet jag.
Ja, så länge du inte talar om det så kanske det är okej. Har du sagt nej till Mackmyra någon gång?
Jag har sagt nej till Mackmyra vid några tillfällen. Men jag har också suttit ner med Mackmyra och så har vi gått igenom det och sagt att så här gör man för att göra rätt från början. Därför har vi väl en efterlevnad idag på runt 99%, skulle jag säga, att 99% av den alkoholreklam som görs följer reglerna, av de ungefär 3,500 annonser som jag kollar på varje år.
Om jag vänder mig till dig Johan, hur upplevs den här granskningen från andra hållet, från affärsidkarens synpunkt?
Jag men, för oss är det ju såklart någon slags lyx att ha en bransch, vad ska man säga, en egen kontroll på det viset, som gör att vi liksom kan efterleva det här och slippa fler dyrbara processer med myndigheterna. Sen kan man ha synpunkter på reglerna i sig, men AGM är ju en stor hjälp för oss i branschen, så är det.
Mm. Om vi går till den aktuella juridiska konflikten, så det gäller den, om jag förstått saken rätt, den så kallade bildregeln i svensk alkohollagstiftning. Vad går den ut på och varför har den underkänts av Patent- och marknadsöverdomstolen?
Bildregeln säger att man egentligen i bild i alkoholreklam bara får visa, i det här fallet då, en whiskyflaska, ett glas med whisky och så Mackmyras varumärke. Det där blir ju lite märkligt om man drar det längre, för att det är ju fullt tillåtet att säga att den här produkten passar till en viss maträtt, men du kan inte visa bild på det till exempel. Det kan ha en helt neutral bakgrund, sätta upp Mackmyra-flaskan vid en apelsin och säga att du får inte ha med apelsinen därför att det går alldeles för långt, det blir alldeles för lockande. Nu har ju Patent- och marknadsöverdomstolen, de tittade ju på det där och sa att ja, nu är det ju så att bildregeln dels förbjuder föremål som kanske är folkhälsoskadliga, för det är ju folkhälsa man motiverar de här begränsningarna med, den svenska folkhälsan. Men den förbjuder ju även de föremål som inte skadar folkhälsan. Och det är ju klart att en regel som förbjuder även det som är ofarligt, därigenom då skyddar den ju inte längre. Den går så att säga bara för långt. Och EU har ju satt upp som krav att man får ju begränsa den fördragsenliga fria rörligheten, men det ska vara ändamålsenligt och proportionerligt. Det vill säga, enkelt uttryckt, det du gör, det ska syfta till och bidra till att man uppnår målet och skydda folkhälsan, men man får inte gå längre än vad som är nödvändigt. Tittar man på bildregeln så tyckte man att den då för den svenska marknaden sett går längre än vad som är nödvändigt, eftersom de utöver att förbjuda det skadliga även förbjuder föremål som är, som domstolen uttryckte saken, harmlösa eller helt så att säga irrelevanta för skyddet.
Sen finns det en annan regel som handlar om måttfullhet. Vad betyder det, och är det regelverket också föremål för omprövning här?
Ja, det borde i alla fall vara föremål för omprövning om ni frågar mig. Jag ska strax förklara varför. Måttfullhetskravet, det går ut på att den, enkelt uttryckt kan man säga, att den reklam som görs ska vara saklig och informativ, inriktad på och som jag sa, berätta om varan, vad kommer den ifrån, vad kostar den, vad passar den till, snarare än att verka romantiserande eller säga att det, du kommer att få en trevligare tillställning om ni dricker alkohol till maten än om ni dricker vatten. Det skulle vara typ exempel på någonting som inte skulle vara måttfullt. Men det som jag tycker är verkligt spännande i det här målet och som jag hoppas att HD uppmärksammar, det är ju att det finns en, det finns en annan lag som heter e-handelslagen, och den talar om att svenska företag när de gör digital reklam ska följa svenska regler, oavsett om man så uteslutande riktar reklamen i andra länder och på ett annat språk. Det betyder att företag som Mackmyra eller Absolut Company alltså är skyldiga att följa de svenska alkoholreklamreglerna när de marknadsför sig i övriga EU. Men då får man ju komma ihåg att reglerna, det här kommer ju då som reglerna är utformade, du får rätta mig om jag har fel Johan, men gör att det blir ju svårare för er att komma in på den här marknaden än det hade gjort annars. Och då är det det som jurister brukar säga, en kvantitativ exportrestriktion, alltså en regel som gör det svårare att exportera produkten. Och då uppkommer ju naturligtvis den intressanta frågan, på vilket sätt skyddar vi den svenska folkhälsan genom att begränsa reklamen i andra EU-länder? Och det är enligt min uppfattning så att man gör inte det.
Finns det något sätt att separera reklam till olika länder?
Nej, ja, du kan ju välja att rikta sponsrade inlägg i sociala medier till vissa marknader, men det man brukar kalla organiska inlägg, alltså det man gör på ett konto som företag, det nås ju av alla som går in på kontot. Men däremot historiskt har man sagt att skulle man göra en justering av lagtexten så att de här reglerna bara gäller när man riktar sig till Sverige, då skulle Mackmyra eller andra företag kunna ha ett konto för sin exportmarknad, ett annat konto för den svenska marknaden. Det svenska kontot riktar sig till Sverige och behöver ta hänsyn till svenska regler, medan exportkontot och inte skulle behöva göra det. Men idag har vi inte den distinktionen. Och då är det ju så enligt väldigt tydlig praxis från EU-domstolen att om en regel inte fullt ut är ändamålsenlig, då är den oproportionerlig och därmed ogiltig.
Mm. Du, nu ber jag er spekulera eftersom vi inte har någon dom ännu. Vad tror ni blir Högsta domstolens utslag?
Alltså, om man prövar det här som är, det är just en exportrestriktion, då måste du ju kunna visa och bevisa, du ska förebringa övertygande bevisning för att det är nödvändigt för att skydda den svenska folkhälsan att man begränsar reklamen i alla andra länder. Det kommer man aldrig att kunna göra. Gör man den bedömningen, då kommer man att underkänna båda de här reglerna med hänvisning i den här delen. Väljer man att titta på regelns effekt på den svenska marknaden, trots att det är en exportrestriktion, vilket var det som hovrätten gjorde, då landar man förmodligen i hovrättens slutsats, nämligen att bildregeln är oproportionerlig men måttfullhetskravet håller.
Och Johan, vad tror du?
Jag vill inte jinxa någonting så här. Det är ju som att liksom säga att man ska vinna när man ska liksom gå in på stadion efter ett maratonlopp. Det är, och så har man två stycken som flåsar i nacken. Jag vågar faktiskt inte säga någonting.
Nej, men om jag i så fall frågar, vilka möjligheter skulle ni få med ett vidgat regelverk, anser du?
Ja, men visst, då skulle vi få möjlighet att fortsätta göra liksom snygg, bra varumärkesbyggande reklam. Vi kommer ju alltid försöka vara måttfulla, för vi har inget intresse av att liksom driva överkonsumtion eller någonting. Vi är ju glada om någon slutar dricka dålig skotsk whisky och dricker bra svensk whisky. Så det räcker med för oss att byta en flaska mot en annan. Ingen behöver dricka mer egentligen för att vi ska vinna det här racet. Så att då kommer vi kunna liksom med trygghet och liksom långsiktighet bygga liksom ett svenskt varumärke internationellt.
Och om det istället är det striktare svenska regelverket som anses gälla, vad skulle det innebära?
Alltså, och då är det, vill jag faktiskt, jag ska inte ikläda mig hela branschens kostym här, men det som är viktigt att påminna alla lyssnare om är ju att det här faktiskt då inte bara är mackmyra som drabbas. Och det finns nog många som behöver påminnas om, för att man lever kanske i lite förnekelse av vad det här egentligen innebär. Men det skulle ju, precis som Mattias sa innan, att det skulle innebära att vi får en form av exportrestriktion. Och framförallt så skulle det också innebära att tyska och spanska varumärken kan marknadsföra sig enligt spanska och tyska regler i Sverige. Och det skulle ju säkert kunna invändas mot att det skulle gynna den svenska folkhälsan. Helst ska vi inte hamna där, för att hovrätten var ju... Jag är ju nöjd om hovrättens dom står sig, så kan man säga. Och det tror jag faktiskt branschen i helhet också.
Om jag vänder mig till dig, Mattias, med lite samma. Tror du att du skulle kunna bli mer tillåtande i din granskningsverksamhet utifrån en dom som vidgar regelverket?
Men det jag tycker är viktigt att man håller isär och säger att exporten till andra länder, den ska inte regleras i Sverige. Det är inte vår sak att bestämma nivån på andra länders folkhälsa. Det är det första. Det andra är att bildregeln är orimlig. Det är väldigt konstigt att man kan berätta att en produkt passar till en maträtt, men man kan inte bildsätta det här på något rimligt sätt. Eller man kan ha en text som beskriver någonting, men om vi skulle göra som vi sitter nu vid en skärm och läsa upp det, så bryter man mot lagen, för att man ser en person som sitter och läser upp en text. Det blir helt orimliga slutsatser. Så att jag lägger man bildregeln åt sidan, skulle jag säga att vi har ett med svenska mått med ett ganska rimligt regelverk. Och där vill jag också vara tydlig. Det finns ju ingen av mina uppdragsgivare har något intresse av vilda västern, utan tydliga spelregler och ansvarstagande. Det var därför man instiftade AGM för mer än 15 år sedan. Men det ska ändå finnas ett rimligt sätt att kunna marknadsföra sina produkter. Sen om jag får skjuta in den passusen. Vi har ju sett en ganska stor ökning av mängden alkoholreklam de senaste 15 åren. Samtidigt så har vi sett en 20% minskning i CAN:s redovisning över totalkonsumtionen. Så att min slutsats när jag tittar på det är att, precis som Johan säger, marknadsföringen bidrar till allra, allra största delen till att man byter en produkt mot en annan. Men 20% minskning av totalkonsumtionen över 15 år är ändå ett väldigt tydligt språk för vad det medför i den delen.
Ja, det är lite grann den här frågan om det finns några risker med en ökad tillåtelse. Alkohol är både beroendeframkallande och får folk att göra dumma och farliga saker. Och det finns grupper som exempelvis minderåriga som inte bör dricka alls. Hur förhåller man sig som tillverkare eller bedömare av det när exempelvis marknadsföring utformas?
Ja, men här måste jag säga att det här är det fina med den moderna tekniken, är att vi vet ju i praktiken nästan exakt ner på personnivå vem som är våra Facebook-följare till exempel, eller på Instagram. Vi vet ju hur gamla de är och i princip var de bor också. På 90-talet när du öppnade en tidning kunde du inte garantera vem som faktiskt såg bilden med den lockande reklamen. Men vi vet ju att våra följare i stort sett uteslutande är över 40 år gamla. Sannolikt de flesta fattar sina egna välgrundade köpbeslut och liksom kan göra en bra analys av vad det är de egentligen vill ha. Så att vi kommer fortsätta att liksom bygga vårt varumärke utifrån de principer vi har, och inte ha någon form av basar liknande röda lappförsäljning, utan följa vår linje som vi tycker är framgångsrik så här långt.
Ja, det är väl lite grann de här olika marknadssegmenten. Det är väl lite liknande kring mycket av gårdsförsäljning och liknande. Hur berörs ni på Mackmyra av exempelvis den lagstiftningen och att kunna köpa från tillverkningsstället?
Jo, precis. Det kom ju en utredning här nu för bara några dagar sedan. Och tyvärr är det så att så som utredningen är formulerad så begränsas ju vi där helt och hållet och utesluts från den möjligheten. Eftersom vi då har varit för framgångsrika kan man säga och blivit för stora. 70 000 liter sprit som är gränsen för en sprittillverkare. Det passerade vi för ganska länge sedan i produktionsvolym. Trots det är vi ju säkert Gävles i alla fall då, där vi har vårt destilleri, kändaste spritvarumärke, och vi har ganska många tyska och utländska besökare generellt sett som kommer för oss, men de kommer kunna handla öl ner hos Gävlebocken som är ett mycket, mycket mindre liksom, producent, men när samma turist kommer upp till oss på destilleriet så kommer de tycka det är ganska märkligt att inte vi får sälja för att vi är för stora. Så det där är en rätt absurd begränsning, om du frågar mig.
Hur tänker man på det här med upplevelsen och sånt där? För jag som har skrivit om alkoholrestriktionernas historia ser ju framför mig att det blir liksom en... Vad jag är rädd för är att det blir en övning för regelverket. För första gången du kommer dit vill du naturligtvis titta dig omkring och gärna ha en guidning och sånt där. Men när du kommer tillbaka för tredje gången så är det kanske inte lika intressant att gå igenom samma rörelser. Och då finns väl risken att det blir liksom att man måste anpassa sig efter reglementet snarare än efter vad kunderna efterfrågar.
Precis, och jag tycker de andra reglerna kring just att du ska betala för ett besök och liknande, det är ju tillräckligt begränsande. Den här produktionsvolymsbegränsningen är ju på något vis obsolet i det här sammanhanget. Och där kan jag tycka att visst, jag håller precis med dig, man går inte en guidad tur för tredje gången, utan det kanske skulle räcka, som jag ser det, med att man köper en lunch i vår restaurang, eller att man på något sätt inte bara ser det som en butik, utan att det är någon form av annan uppoffring, men i sin renaste form så kan jag ju verkligen också tycka att har du en begränsning i hur mycket du får sälja så kommer vi ju ändå aldrig bli ett substitut för Systembolaget. Om man skulle begränsa det till 1, 2, 3, 6 flaskor, för att det finns ju ingen anledning att komma göra sig omaket att åka ut till oss när faktiskt Systembolaget har ganska många både utlämningsställen och butiker. Så man överskattar nog den här faran med att vi liksom skulle bli någon form av fabriksförsäljningsställe som själv på folkhälsan.
Ja, det är ju en aktuell fråga liksom det här. Här finns ju både möjligheter till en lite utökad frihet som vi ändå har upplevt. Jag tänker på dig Mattias, du var inne på det här med alkoholreklamen och dess effekter. Finns något mer att tillägga kring det? Just vilka risker finns det där för?
Man måste återigen titta på så här, man kan inte säga att allting är lika. Om du skulle gå in på Systembolaget och så skulle du erbjudas 4 flaskor till priset av 3, vilket är prissättning upp på en box idag. Om du jämför det med att du får 2 öl till priset av 1 på krogen, beställer du på krogen så kommer du dricka upp båda flaskorna på en gång, för det är det fönster du har mellan inköp och konsumtion. Om du får 4 flaskor till priset av 3 på Systembolaget, ja, kan ju välja 470 kroners flaskor eller 300 kroners flaskor och kanske komma upp i, ja, ni förstår, jag tänker någonstans lika, så att du får ihop det där på något sätt. Innebär det att du kommer hem och dricka mer? Nej, jag ser inte det som nödvändighet alls, utan man vet att det till exempel tar längre tid för genomsnittskonsumenten att dricka 4 flaskor än en box, därför att det finns för många människor en inbyggd spärr att öppna en flaska till, men boxen är så att säga öppen och då kan man fylla på lite. Så att det går liksom inte att säga att dra allt över en kam. Tittar man på annonseringen i tidningen, jaha, vad bygger den till? Ja, den skapar, du känner igen varan, skapar igenkänning och du väljer den i hyllan nästa gång, men du väljer den istället för någon annan.
Handlar inte reklamen väldigt mycket om att vi har ett monopol som säljer, och att komma in där och komma över trösklarna för att finnas i exempelvis beställningssortiment eller olika ordinarie sortiment. Är det inte så att väldigt mycket av reklamen handlar om att komma över de där trösklarna med olika produkter?
Jo, det syftar ju till att alltså, du säljer ju när du finns i butiken. Det är ett fåtal människor som går in och beställer från beställningssortimentet. De allra flesta svenskar handlar det som finns i butiken. Och därför handlar de, som man brukar säga, man vill stå på hyllan. Och då kan man vilja vara kvar på hyllan, finnas i fler butiker, för då kan man sälja mer. Men du är tillbaka på att du väljer den här produkten istället för en annan. Folkhälsomässigt så är det då egalt. Det görs ju, däremot så har man ett legalt förbud mot att säga att vi mängdrabatterar eller någonting annat. Och det är väldigt rimligt på restaurang. Man kan fundera kring rimligheten på Systembolaget. Det är inte lika, så att säga, inte en lika självklar koppling till konsumtionen, men det går väl ändå att motivera där. Men min poäng är lite grann att säga att all reklam leder till konsumtion. Det vill säga att man dricker det hela. Datan från 15 år tillbaka säger den raka motsatsen. Mm. Utan det handlar om att få en igenkänning, så att när jag går bland alla flaskorna och boxarna på Systembolaget, varför väljer jag? Vad du har skapat, du känner igen den, du väljer den, du tar med den. Reklamen har ändå en ganska liten påverkan på totalvolymen. Jag tror att det är ungefär 10-15% i den undersökning som jag har tittat på från 2017. Så säger man att reklam och information utifrån påverkar. 60% brukar ligga på det man brukar välja. Sen får man råd av personalen i butiken. Råd av vänner och bekanta. Där har du ungefär 85% av varuvalen. Mm.
Johan, om jag avslutningsvis vänder mig till dig. Du har hoppat på tåget att vara en i som en profilerad svensk alkoholtillverkare. Det här är en typ av verksamhet som gått från monopol till entreprenörskap under ett antal år från 90- och 2000-talet. Vi har ett, som vi har gått igenom här, ett striktare regelverk än övriga Europa, men det sker ändå en anpassning. Hur ser situationen ut? Ser du positivt på eller hur ser framtiden ut ur ditt perspektiv?
Men om vi nu hoppas att och tror kanske och tar lite i trä att domen från Patent- och marknadsöverdomstolen står sig i HD, då har vi liksom tagit ytterligare ett steg mot någon form av harmonisering av regelverk. För det är det man som säger, näringsidkare ofta vill ha, en liksom ett regelverk som är långsiktigt, konsistent och liksom väl motiverat. Så vi har spelregler, som Mattias sa innan, som funkar. Så då kan vi förhålla oss till det. Men när det blir så olika regler för olika länders varumärken eller bolag, konkurrensen blir lite satt och spel på något sätt. Men jag ser ju långsiktigt positivt på det. Sen är jag en otålig person som person, så jag vill ju alltid att allting ska gå mycket fortare. Men jag inser ju nu att det här är droppen som ska urholka stenen på något sätt.
Mattias, har du någon avslutande reflektion?
Lite på det Johan är inne på, att reglerna är från 1999 och de kom till i en tid när Vin- och spritcentralen i princip hade import- och distributionsmonopol och Systembolaget detaljhandelsmonopol, och de ska användas i en tid när Sverige är en stor exportör av alkoholdrycker till andra länder. Vi har 1500 leverantörer till Systembolaget som ska konkurrera med varandra. Det finns ingen Vin- och spritcentral. Vi borde förhålla oss till EUs regler om fri rörlighet. Men man har satt händerna för ögonen och öronen och sagt att jo, men våra regler från 1979, de funkar. Och de är underkända EU-rättsligt vid 2, 3, 4 tillfällen. Så att det vore ju en välgärning om man satte sig ner och skapade moderna alkoholreklamregler.
Man inte bara gled med och anpassade sig utan
fick en... Här behöver man ju ta ett omtag efter snart 50 år och titta på hur ser omvärlden och förutsättningarna på marknaden ut idag.
Ja, men det tycker jag låter som bra avslutningsord. Då ber jag att få tacka er, Johan Larsson, vd för Mackmyra, och alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström. Tack för att ni kom till ledarredaktionen.
Tack.
Tack
också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Var detta avsnitt stärkande och vederkvickande? Eller vill ni ge en målande bild av något annat ämne vi borde ta oss an? Maila i så fall till ledarsidan@svd.se. Maila till ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också Politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.